Jag ska börja med att läsa ett ord ifrån Jesaja 42. Och ska vi se, 11. Nej. 42 och 8 är det. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Varför läser jag då det här ordet? Jag har tänkt på det här att som kristen så, och troende på Gud, så är det ju min längtan att ära Gud med allt som jag har i mitt liv. Att mitt liv ska få vara en lovsång som vi sjöng här. Precis det som jag tänker tala om. Det var en väldigt passande sång. Men att vi hamnar i situationer där vi ibland gör val eller vi beter. Vi bestämmer oss för att gå en annan väg. Där Gud inte får äran. Han får inte äran för det som händer i vårt liv. Och vi kanske till och med, eller jag tänker att vi är människor och vi har en benägenhet ifrån syndafallet att vara vår egen Gud. Att jag ska få äran istället för att Gud ska få äran. Jag skulle vilja läsa några bibelställen om det här. Och varför Gud tycker att... Man kan tycka att det låter lite... Ja, varför ska Gud vara... Ja, att han är lite stöddig kan man säga. Jag ger minsann inte min ära åt någon annan. Det är jag. Ni ska ära mig och ingen annan. Men det finns en anledning till det här. Och jag hoppas att jag ska kunna förmedla det som jag ser i Guds ord. Och jag tänker, det finns ju några sammanhang i Gamla testamentet. Vi ska faktiskt bara läsa från Gamla testamentet. Men där folket, bland annat, som jag vill ta upp då vissa olika sammanhang. Och det är bland annat från Fjärde Mosebok 14. Där det står att det är en situationen där Mose har fått lett folket ut ur Egypten och de står inför det faktum att spejarna har varit inne i Kanaans land och kommit tillbaka och berättar om hur det är i det här landet. Och de berättar att det är jättemycket, det är ett fantastiskt land med överflöd, med flödar av mjölk och honung. Men folket som bor där är väldigt starka. Och då blir... Israels folk, de blir riktigt upprörda på Mose. De blir så arga så att de till och med nästan vill döda honom. De vill stena Mose. Och då tänker man att det händer efter att de har fått se alla dessa under. Havet har öppnat sig och de har gått genom det röda havet. Och de har fått se hur Gud har räddat dem från alla de här... Ja, från fara och allt det här. Och ändå så, när de möter, står inför det här faktum att de ska gå och lyda Gud. Och göra det Gud säger att de ska göra. Så revolterar de istället, totalt. Och vi kan tycka, ja, det var de som gjorde det. Och dumma israeliter, hur kunde de vara så dumma? Men jag tror att vi också hamnar i sån här situation i vårt liv där vi... Där vi får göra, vi gör val och helt enkelt bestämmer oss för att, i alla fall har jag gjort det i mitt liv, att nej, jag tänker inte lyda Gud utan jag går min egen väg. Eller jag vill inte, det är mycket bekvämare för mig att stanna kvar här, att inte gå och göra det som Gud säger till mig. Det blir konsekvenser av vårt handlande. Och i... Folket, det intressanta med den här historien med Mose och folket, så står det ju, jag ska läsa ifrån några ställen från det här 14 kapitlet. Nu bröt hela menigheten ut i klagorop och folket grät natten igenom. Alla israeliterna knotade mot Mose och Aron. Hela menigheten ropade till dem: om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen. Varför leder Herren oss till det här landet? Till det där landet. Vi kommer att falla för svärdet och våra kvinnor och barn blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra: nu tar vi saken i egna händer och återvänder till Egypten. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför den församlade israelitiska menigheten. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som båda hade varit med om att utforska landet, de rev sönder sina kläder och sa till den israelitiska menigheten: det land vi har vandrat igenom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i det landet och ge det åt oss. Detta land som flödar av mjölk och honung. Gör bara inte uppror mot Herren. Och var inte rädda för folket i landet. De blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Men hela menigheten ropade att de skulle stenas. Visst är det en intressant historia. Det som händer efter det här, då står det så här att då visade sig Herrens härlighet vid uppenbarelsetältet för alla israeliterna. Och Mose börjar att be till Gud. Och Gud säger att jag ska förgöra folket. Jag orkar inte med det här folket längre. Jag gör ett nytt folk. Men då ber Mose och Gud ändrar sig och säger att jag ska inte förgöra folket, men de kommer inte få komma in. Alla dessa män, alla från 20 års ålder uppåt, kommer inte få komma in i landet. Och när han har framburit det här budskapet så är det också ganska intressant hur folket reagerar. För att de utgick ifrån sig själva, de kände, de tänkte inte att Gud är stor och mäktig, han ska föra oss in i landet. Utan de tänkte att vi, de såg bara på det som de inte, som var de såg bara på folket som var så stort och mäktigt där och hur de skulle bli plågade av dem. Men när då Mose frambär budskap från Gud, då börjar de att klaga igen. Och sen så sa de: vi har felat i 39 versen och 40 versen. Men nu vill vi ge oss av till det land som Herren har talat om. Då vill de helt plötsligt gå in i landet. Väldigt intressant. Först var de rädda för att gå in. Men sen när de får en tillrättavisning från Gud och också många blev dödade. De som hade varit inne i landet blev faktiskt, de andra spejarna blev ju straffade. Och de dog av det här. Då vill de helt plötsligt gå in i landet. Och så går de in mot vad Gud har sagt. Och så går de in i landet och försöker ta och besegra de här amalekiterna. Eller kananierna. Men de misslyckas ju såklart. Jag tycker det är en intressant historia. Och vi ska läsa mer ställen. De ville liksom inte gå med Guds kraft, utan de ville gå i sin egen kraft. Och vad det beror på, om det är att vi har en förmåga att hellre vilja lita till oss själva än att förtrösta på Herren. Vi ska läsa från första Samuelsboken 15 också, som jag också tycker är ett väldigt intressant ställe, som handlar om Saul. När han fick ett uppdrag av Samuel att han skulle gå och besegra amalekiterna. Och när Samuel sen ser hur Saul har gjort tvärt emot vad Gud sa, så är det intressant att se hur han reagerar på det. Det står i första Samuelsboken 15 att från 7 versen läser jag: sen slog Saul amalekiterna från Havila ända fram mot Shur som ligger öster om Egypten. Han tillfångatog Amaleks kung Agag levande och vigde allt folket åt förintelse med svärd. Det var vad Gud hade sagt att han skulle göra. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa av det näst bästa av fåren, korna och lammen, kort sagt allt som var av värde. De ville inte viga det åt förintelse. All boskap däremot som var dålig och värdelös vigde de åt förintelse. Då kom Herrens ord till Samuel. Jag ångrar att jag gjort Saul till kung, för han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar. Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel. Och där reste en minnesstod åt sig. Och sen svängt av och fortsatt ner till Gilgal. När Samuel kom till Saul sa Saul, Herren välsigne dig. Jag har nu utfört Herrens befallning. Men Samuel sa, vad är det då för bräkande av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för råmande av kor som jag hör? Saul svarade, det tog med dem från amalekiterna. Folket skonade det bästa av fåren och korna för att offra det åt Herren din Gud. Men det andra har vi vikt åt förintelse. Då sa Samuel till Saul, sluta, jag ska tala om för dig vad Herren sa till mig i natt. Saul sa till honom, tala. Samuel sa, var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel? Och så fortsatte han tala om för Saul att han har gjort fel, att han har brutit det som Gud hade sagt till honom, att han skulle förinta allting, han skulle inte lämna någonting och han skulle inte ta med sig någonting. Samuel säger då att lydnad är bättre än offer och lyhördhet är bättre än baggagefett. För upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord och han har förkastat dig som kung. Saul sa till Samuel, jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och lyssnade till dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Samuel sa till Saul, jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord och Herren har förkastat dig. Du är inte längre kung över Israel. När Samuel vände sig om för att gå grep han tag i hörnet på hans mantel och den rev sönder. Det är en lång historia det här, men det som är intressant med det är att Saul, han skyller på folket. Först står det att det var han och folket som tog och sparade lite grann av det här som de lydde inte Guds befallning, utan de tog av bytet. Och sen säger han att vi skulle offra det till Herren. Han gömde sig bakom någon slags religiösa ursäkter. Och han ville ändå på något sätt framstå som att ja, men jag har ju gjort Guds vilja. Jag gjorde ju det du sa. Man kan säga att han gjorde ju en del av det som Gud hade sagt. Men Gud ser hans hjärta, han såg hans hjärta. Och hans hjärta var inte inställt till att behaga Gud. Utan hans hjärta var inställt till att behaga folket. Det var det som var skillnaden, tror jag. Jag tror inte Gud ser på oss att han tittar på oss och du måste göra allting perfekt och precis i punkt och pricka till vad jag har sagt till dig att göra. Utan han ser, var har vi vårt hjärta? Om vårt hjärta är vänt mot att Gud ska få äran för det här, eller om det finns att vi faller i frestelsen att vilja ta åt oss äran själva. Jag ska ta ett exempel till. Och det handlar om Mikael i första Samuelsboken 6. Det är också ett sånt ställe som jag tycker är väldigt intressant i det här sammanhanget. Det står att det berättades i första Samuelsboken 6. David har lyckats föra Guds ark till Jerusalem och han är fantastiskt glad över detta. Det berättas för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt han ägde på grund av Guds ark. Då gick David och förde ut Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. När det som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var iklädd en linne efod. Så hämtade David och hela Israels ark under jubel och basuners ljud. När Herrens ark kom in i Davids stad såg Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg David, kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte föraktade hon honom i sitt hjärta. När de hade fört in Herrens ark och ställt den på sin plats mitt i det tält som David hade tagit upp, slagit upp åt dem, så offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret välsignade han folket i Herren Sebaots namn. Till allt folket, hela skaran av israeliter, både man och kvinna, gav han en brödkaka, en daddelkaka och en druvkaka. Sen gick allt folket hem, var och en till sitt. När David återvände hem för att välsigna sitt husfolk gick Mikael, Sauls dotter, ut mot honom och sa: "Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, när han blottat sig inför ögonen på sina tjänares tjänstekvinnor, så som lös släppt folk gör." Då sa David till Mikael: "Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus, och som har insatt mig till första över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig. Jag ska bli ännu ringare än detta och förnedrad i egna ögon. Men med tjänstekvinnorna som du talade om, tillsammans med dem ska jag bli ärad." Och Mikael, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Också en väldigt intressant historia. Hon föraktade David när hon såg att han dansade inför Gud med all sin kraft. Jag tycker det är ganska intressant. Han dansade med all sin kraft. Och jag tänker, hur skulle vi se på någon människa om någon skulle vara här inne hos oss och började dansa inför Herren med all sin kraft? Skulle vi göra som Mikael, liksom förakta den människan? Eller skulle vi glädja oss tillsammans med den personen? Ja, det är bra att tänka på det, tror jag. David såg inte sin position som kung som något att han stod över alla andra människor, utan han såg sig som att han var i samma nivå som folket. Han var ett med folket. Han ansåg inte, han till och med säger att han skulle bli ringare än det han var. Han hade ett ödmjukt hjärta. Det står att David hade ett hjärta. Vad står det? Att han hade ett hjärta efter Guds, han hade Guds, efter Guds sinne. Ja. Ja. Precis. Det var Mikael som föraktade David när hon såg hur han ärade Gud. När David sen vid ett annat tillfälle lovsjunger Gud, jag ska inte läsa det för det blir så långt, men han, det finns en lovsång i Andra Samuelsboken 22 där han lovsjunger Gud, och man kan se att han ger verkligen Gud äran. Det är Gud som har gjort allting. Han påminner sig hela tiden om vad Gud har gjort. Du har gjort detta. Det är du som har gjort det här. Det är du som har skapat jorden. Det är du som har lärt mina händer att strida. Det är du som har varit med mig i striden. Det är hela tiden Gud som är i centrum. Inte David eller vad han har utfört, utan det är Herren som är i centrum. Jag ska läsa en sista ställe, och det är från Jesaja 48. Där säger han också Gud att jag kan läsa från vers 10. Se, jag har luttrat dig men inte fått något silver. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull gör jag det. För hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Hör på mig, Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är den första, jag är också den sista. Min hand har lagt jordens grund. Min högra hand har spänt ut himmelen. Jag kallade på dem, då stod de där. Samla er ni alla och hör. Vem av de andra har förutsagt detta? Att mannen som Herren älskar ska utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldéerna. Jag har talat det. Jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram. Han ska ha framgång på sin väg. Kom till mig och hör detta. Från första stund har jag talat helt öppet. När tiden kom att det skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren Gud sänt mig och sin ande. Så säger Herren, din återlösare, Israels helige. Jag är Herren, din Gud, som lär dig vad nyttigt är och som leder dig på vägen du ska vandra. Tänk om du hade lyssnat på mina bud. Då skulle din frid bli som en flod och din rätt som havets vågor. Och det är det jag tänker, att varför Herren vill att vi ska ära honom och varför vi ska lyda honom när han talar om att vi ska göra något. Därför att vi ska få hans frid. Det är inte för att han på något sätt är självisk eller för att han tycker att ja, jag är Gud och ni ska minsann ge mig ära. Utan därför att han är så god och han vet vad som är. Det är liksom Guds ordning. Det finns liksom ingen annan väg. Han har bestämt att det ska vara så här. Och vi är gräs. Vi är gräs som bränns bort. Vi är egentligen inte så mycket. Men samtidigt är vi skapade till Guds avbild. Vi är underbart skapade. Och vi är lika Gud. Och den här frestelsen att på något sätt ta Guds plats, den finns alltid där. Och vi behöver vara vaksamma och be Gud rena våra hjärtan från allt av att vi själva vill ta åt oss äran. Jag tror inte någon av oss kommer undan detta. Utan det är ett faktum att vi lever här på jorden och vi kommer hamna i de här situationerna. Och bara att vi får be till Gud att han ska ge oss nåden och hjälpen att våga vara, ha tro på Gud i den här situationen som Josua och Kaleb stod inför, att gå in och inta landet, att vara trosvissa, att tala in tro till de andra, att inte frukta för vad människor skulle tycka eller tänka eller frukta för människor. Jag tänker på Mikael också. Hon tänkte på vad de andra människorna, hon såg på David och föraktade honom och tänkte, vad ska människor tro om den här kungen som förlöjligar sig inför för folket på det här sättet? Alltså att vi, Gud får befria oss ifrån människofruktan. Det är min bön också, att vi får vara, att jag får vara befriad ifrån rädsla för vad människor ska tycka och tänka. Och att vi får vara fria att gå den väg som Gud kallar oss att gå, oavsett vad det kommer innebära. Och att inte vara som folket som bara knotar och på något sätt sen väljer att gå och göra på något sätt det som Gud har sagt, fast i egen kraft. Förstår ni vad jag menar? Att det kan vara så att vi gör saker och ting i egen kraft, men att vi får göra det, att vi får gå Guds väg och vara beroende av Gud i det vi gör och ge honom äran. Det är han som ska ha äran för det som sker. Och vi vill ge honom ära, eller hur? Det är ju det. Vi vill ge Gud äran och vi vill tacka honom för att han är Gud. För att han har frälst oss, för att han har för allt han har gjort i våra liv. Och vi är ingenting utan honom. Vi kan inte göra någonting utan Gud. Det är Gud som ska ha all äran. Det är hans verk. Vi är hans verk. Och ja, det var det jag tänkte jag skulle säga. Så tänkte jag att vi kunde sjunga en sång. Det finns tid, eller två sånger.